Araya share soul with Ryu. I share soul food.
Fint. Det är lite text där, men det tycker jag inte man behöver fokusera så mycket på.
Jag försöker inte fokusera på,
utan med känslan.
Ja.
Jag såg, det var fint, alltså just att man kliver förbi det här med ja, men vadå, det är en känsla, va?
Ja.
Det är inte något annat.
Ja, men lite som i podden. Det är inte så viktigt vad vi säger, utan det är hur vi säger det. Det är liksom det.
Aha. Som... Ska vi prova den tesen om det går?
Ja, men det tror jag. Ja, alltså, det borde ju funka. Alltså, du vet, människor är som hundar. Du vet, om du kan ju säga så här, jag älskar dig, åt en hund, så här, så kommer de och bara oj, vad händer nu? Ja. Så tonfallet är liksom, nu morrar den här människan, liksom, så lite så kan man säga. Eller man kan säga, åh, du är så jävla dum i huvudet då. Stödaste hunden jag sett i himlen. Men då bara, oj, nu har jag gjort någonting.
Nu är man ganska bra. Nu har man det bra. Men tror du att det där kan skada barn och göra sådär? Det tror jag inte, va?
Nej, det, varför skulle du kunna göra det?
Alltså till exempel om man är på en restaurang nu, vi ska ju gå på restaurang, du och jag och Drej, efter det här. Och sen så spiller han, men du, det gör väl inget, ditt förbannade jävla CP-barn.
Nej, gör så inget, kan man inte säga till sina egna barn.
Nej, till andra barn.
Andras barn bara. Och då får inte föräldrarna vara med, för det ska finnas någon form av liksom,
etik.
Du ska kunna förneka att du har, nu får du sluta, du hittar ju på.
Vadå?
Nej, men alltså, du ska kunna säga så.
Aha, när, så för att förtrycket ska bli totalt.
Ja, exakt. Nej, men du kommer ju äga barnet när det kommer till en sån tävling. Liksom, om vem som.
Nej, Mats sa att jag var ett CP.
Ja, nu får du ju sluta. Det här är ju befängt.
Säger du till femåringen att han är befängt?
Nej, men man säger det till femåringens föräldrar.
Den här ungen är ju fläng, hade du sagt så?
Jag kommer ihåg en gång, det har ju nästan inte hänt, men en gång när din yngsta son blev rädd för mig, det var när ni bodde i lägenheten, när jag gjorde så här, och så typ nafsade på hans arm. Och då blev han urrädd. Och så, Mats bet mig.
Ja, just det, det minns jag.
Och så satt det där kvar till nästa gång jag kom också. Så då var han typ så här, du får inte bita mig då. Nej, det ska jag försöka.
Ja, men han var ju väldigt känslig som liten faktiskt.
Har han någonsin varit liten? Alltså, han föddes enorm. Alltså,
vem?
Ja, din yngsta son. Han var
äldsta son?
Nej, jag menar yngsta son. Det var han vi pratade om
hela tiden. Okej. Ja. Nej, han föddes inte enorm.
Nej.
3720 gram.
Ja, och 2,5 meter lång.
Nej. Men han har blivit stor sen, det håller jag med om.
Ja, han har växt väldigt mycket.
Han har faktiskt varit så stor så att en barnläkare sa till oss att nu ska jag säga en sak till er som jag tror att ni kommer behöva höra och tänka på ibland. Även om jag inte har sett några tendenser på det just nu, så vill jag ändå säga det. Okej, vadå? Det här är ett litet barn. Men han är så stor så att det är lätt att tro att man har med ett stort barn att göra. Och på riktigt, det har jag haft nytta av att tänka på. Mm. För att det är ju som de som är 08 i mitt fotbollslag. Det är lika lång som vissa utav dem.
Ja.
Det blir ju helt...
Och hur gammal är Drej då?
13 är han född.
Ja.
Så han är 5 år yngre. Och han är lika lång som dem.
Ja.
Så att det är lite befängt. Men du, jag har en spotting.
Du har en spotting. Vad kan vi rimma spotting på? Knopping?
Ja, knappor.
Va? Nej, topping. Jag har en topping, full. Nej, spotting.
Det står en man vid gatorna på stadens ölcafé.
Han sjunger signaler i sina händer.
Han är glad. Där fick jag till det. Nej, hur går det med vår låt?
Man kan väl säga att...
Nej, inte du av mig.
Jo, om du hade varit med på min födelsedag, jag fyllde år här i tisdags.
Ja.
Om du hade varit med då hade vi gjort den. Då var det öppet mål.
Då var det öppet mål.
Då höll vi på att göra låtar.
Då borde vi kanske avsätta en tid att göra den här låten. Alltså.
Du kanske borde avsätta tid för att göra den. Inte bara sitta inne över din dator hela dagarna.
Nej, men för det är det jag gör. Jo, Jag skulle vilja prata om att få det naturligt att ha ett urinprov i handen. För det upplevde jag idag när jag kom till vårdcentralen. Det var ett urinprov som jag skulle ha lämnat i tisdags, men jag glömde bort det, så då fick jag ta med det nu istället. Vilket betyder att man måste liksom gå igenom receptionen, genom väntrummet och ha ett urinprov i handen. Jag hade kunnat kanske haft en täckt påse, men det hade jag inte. Så hur gör man? Pratar man? Säger man någonting om det eller?
Nej, det tror jag inte. Man gör det bara.
Man beter sig som om ingenting. Man flyttar urinprovet från höger till vänster hand.
Ja, men det är inte så att det är en öppen behållare. Du går runt med en fruktskål fast med piss istället. Som du går runt. Oj, ursäkta, skvätter jag lite. Oj. Utan du går runt med en liten burk som en snusdosa fast lite högre.
Nej, provrör till och med.
Provrör? Mm. Men du har förslutit provrör med en sån här gul liten kapsyl.
Typ. Nej, vit.
Vit, ja.
Mycket fel. Det var roligt det du sa med fruktskålen dock. Ja. Det skulle man ju ha gjort någon gång som ett skämt, fylla det förstås då med apelsinjuice eller äppeljuice eller någonting, och sen jag har ett urinprov här, ett ganska rejält.
Nej, men hon ville se av hur, för jag har klagat mycket på att det är stor mängd varje gång jag kissar. Mm. Och då tänkte jag visa liksom hur då. För övrigt så är det väl, kan det inte vara så att äppeljuice är mer likt urin?
Jo, jag tror det. Kanske. Jag tror att om man har som är apelsinjuice med fibrerna.
Ja, då ska man kolla upp det.
Ja, kanske till och med direkt polisanmäla. Jag tror inte att det är bra. Alltså.
Polisanmäla?
Ja.
Police.
Alltså jag kan inte släppa det här när hyddan, vår gemensamma bekant, pratar om elallergiker. Och han var så förbannad på de här elallergikerna, eller hur det var nu.
Känner vi någon elallergiker? Finns det någon?
Det borde ju inte finnas någon elallergiker som lyssnar på podd.
Nej, det vore... Ja, nog, det går. Det går.
Hur gör du då?
Nej, men du får väl kanske kapsla in högtalarna i vaddmal.
Kanske i aluminiumfolie?
Kanske i aluminiumfolie och sen ja, lite såra. Jobba på det sättet.
I alla fall så sa han att man borde polisanmäla elallergiker.
Ja.
Och det tycker jag var bra sagt.
Ja, varför då?
Ja, jag vet inte, tydligen så det kändes lite grann som när du vet, när man har någon som, när man går i trean typ, och sen blir man så arg på någon så att man grinar och säger att jag ska fan polisanmäla dig.
Jaha.
Så frustrerande kändes det. Det var en vuxen man som sa det här.
Ja.
Han, när jag hörde det så skrattade jag så jag grät. Det var väldigt kul.
Han bor alltså i centrala Malung. Mm. Centrala Malung, det består av ungefär tre olika hus, kan man säga.
Fyra, va?
Ja, det är give or take, kan man säga. Och i centrala Malung, där finns det då en gata, en väg. Jag vet inte vad den kallas. Är det Grönlandsvägen? Nej, skitsamma.
Lisagatan?
Nej, alltså nere vid Niss och Sandbäck så där. Den vägen som går. Skitsamma. Hur som helst så finns det en korsning där, för övrigt Malungs enda rödljus som ligger där. Och där då på nätterna så finns det lekfulla tonåringar och unga män, ja, antar vi, som då tycker om att sladda lite med bilarna.
Och lyssna på Sator, kanske, man vet inte.
Jag tror inte de lyssnar på Sator, det är nog mer alltså kontemporär skitmusik. Och raggar musik, om man säger. Typ Eddie Medusa och Billy Opel.
Bunkerball. Ja. Ta mig hem till Dalarna. Jag försöker bara...
Ja, men så gör de såna här donuts, som det kallas då. Mm. När man sladdar runt i en ring. Och då, det låter ju väldigt mycket mitt i natten när man försöker sova och sådär. Och det kan ju vår vän störa sig väldigt, väldigt mycket på.
Så det roligaste, det vi skulle behöva är en person som är elallergiker och
gör det där.
Och gör det där.
Ja, precis.
Det hade ju varit ett suveränt.
För, alltså. Det finns ju en tes om att man gör en donut, en ring för varje godkänt gymnasiebetyg man har.
Ja.
Så det kan ju bli upp mot 6-7 stycken ibland, där har man ju sett. Men det är bara en tes, det är ingenting som är bevisat.
Nej.
Nej. Hur som det är avsnitt 69, va?
Ja, och du vet ju vad 69, try it and you will like it.
Ja, Kim hade alltså en t-shirt när vi var små. Alltså, jag vet, uppskattningsvis var du 10, 11, 12.
Det här är ju definitionen av white trash. Ja. Det här är den finaste formen av white trash.
Absolut. Att det enda som var synd var ju att ni bodde i ett hus.
Ja, alltså att jag bodde i lägenhet.
Ja, no, eller en trailer liksom. Ja. Fast det har aldrig liksom varit en grej i Sverige. Men synd, kan man säga. Men då var det väl på marknaden du köpte den, va?
Mm.
För jag kommer även ihåg, du hade, då, på den t-shirten stod det alltså 69, try it, you will like it, tror jag. Eller?
Mm. Ja, ja, absolut. Och så var det en bild på en kvinna och en man som gjorde 69 också. Ja. Så att det gjorde ju saken bättre.
Ja, men precis. Och sen då också... vänta, stod det med... Nej, det stod inte. Bokstäverna var inte gjorda av nakna människokroppar, va? Nej.
Jo, så kanske det var.
Jag minns inte. Nej. Det här kan vara en efterkonstruktion. Mm. Det är egentligen helt oviktigt. Du köpte den på Malungs marknad någon gång. Men du hade även en annan, tror jag. Det här kan också vara en efterkonstruktion. Det kan ha varit en bild också bara. Men då stod det i alla fall en man, en fiskare i vattnet. Och med liksom... benen och hela underkroppen under ytan, och sen var han bara klädd på överkroppen, och sen stod det skönsuger.
Ja, men det här var ju inte min.
Var det inte din?
Nej,
nej.
Utan jag hade en som hette Pungskvättan.
Ja, just det. Ja. Ja. Och det var en fågel då med penisnäbb.
Ja,
ja, just det.
Som man beskrev då.
Ja, min mamma försökte få in mig på det där en gång. Då fick jag sidenkalsonger. jag tror också till och med att jag sa att jag ville ha det. Det var många som hade det då när vi var typ 13 där. På de här sidenkalsongerna så var det då grisar som genomförde samlag i olika ställningar.
Kopulerade?
Nej. Det skulle jag inte säga.
Nej.
Heter det så?
Kopulera.
Är det att genomföra samlag?
Det är väl att jag googlar det medan du berättar.
Gör det. De genomförde de olika samlagställningar, och så stod det making bacon i alla fall på dem. Och det är väl också lite i samma genre, kan jag tycka.
Ja.
Det här med white trash. Men de gick sönder som tur var, och sen var de inte så sköna att ha på sig när allt kommer till kritan.
Det är i alla fall... kopulera, det heter. Det kommer från franskans kopuler.
Ja.
Eller tyskans kopulieren.
Kopulieren?
Mm.
Ja.
Alldeles missen kopulieren.
Jaha.
Tror jag.
Ja.
De här t-shirtarna, det var tragiskt faktiskt. Det var en tragisk period av mitt liv. Men jag har fortfarande en viss förkärlek för dem. Men nu kan jag ju inte köpa dem. Men jag får reklam på Facebook för såna här t-shirtar. Och alltså... den t-shirten jag fick reklam för häromdagen. T-shirt.
Kan vi också... ja, men precis. Vi lyfter fram hur du säger ordet t-shirt. Att du säger t-shirt.
Mm, t-shirt.
Med alltså T-I-S-H-Ö-R-T-T.
T-shirt.
T-shirt.
Ja, i alla fall så får jag då ett sånt här förslag på... eller det är väl... Facebooks, vad heter det nu, kod är väl beroende på hur gammal man är och vart man bor och du vet, som reklamen kommer.
Ja, och baserat på vad du söker på och så vidare.
Ja, och då är det en t-shirt där det står så här. Jag hade önskat att jag hade haft kvar bilden, men det har jag inte, utan jag får lov att försöka recitera den på så rättvist sätt som möjligt.
Ja, fortsätt nu.
Jag är en svensk stolt man. Jag tar hand om min familj. Jag skyddar min familj. Jag äter kött. Jag älskar min bil. Om du inte gillar det, så flytta.
Ja.
Så står det på hela ryggen på den t-shirten. Jag beställde direkt.
Du gjorde det?
Nej.
Det hade varit så kul.
Alltså, vadå? Ja. Kunde man inte bara skriva... ja. Alltså,
men jag tycker det är viktigt att vi mer och mer går mot ett samhälle där identiteten sitter utanpå. Alltså att det är den vi verkligen är. Just att man, det inte behöver bli det här tjafset om, ja, men tror du han är bög eller tror du han...
nej, utan att det står på t-shirten.
Ja, det står liksom på kläderna hela tiden. Så att man är liksom... man kan kanske till och med... alltså in the long run i framtiden kanske man kan ha en, du vet, som sådana här flaggor som vissa hade på cyklarna för länge sedan bakpå. Där kan man kan ha en sån efter sig där det står bara typ så här F3B. Och det är alltså vilken folder man är i.
I vilket
fack man är. Okej, en F3B.
Ja, en rånbögmördare. Ja, jag fattar.
Rånbögmördare? Det.
Det trodde jag du hade hört i ordet.
En rånbögmördare.
Alltså,
är det en rånare som mördar bögar eller är det en homosexuell rånare som
ingen
mördar?
Aning. Det är ett sånt där ord som jag trodde att du var med och använde en gång.
Nej, det tror jag inte.
Kommer men, från Marungstiden? Ja, skitsamma.
Ja, det där tyckte jag kändes som ett övergrepp i alla fall och jag vill gå vidare. Vi startar väl, det är väl egentligen nu vi startar igång veckans avsnitt som för övrigt är lite sent ska vi säga, på grund av sjuka barn. Ni kommer att få njuta av det, men inte då ni trodde att ni skulle få göra det. Sen är det studiefrämjandet att vi ska tacka dem, för de har hjälpt oss jättemycket. Det är deras lokaler, deras prylar som vi använder oss utav, även om batterierna är lite dåliga här till och från, men det är inte deras fel. Hej
Vänta, vi börjar med 40.
Nej, jo, för avsnitt 69.
I alla fall den här snubben som körde ihjäl alla i Stockholm.
Ja, Akilov.
Han har fått sitt straff nu.
Jaha.
Livstidsfängelse.
Ja. Det hårdaste straffet man kan få i Sverige.
I Sverige, precis. Mm. Jag har räknat lite grann på det där. Jag gissar ju för sig på att den här snubben kommer ha lite högre säkerhet och sådär än andra. Men om vi skulle säga att han vore en vanlig intern på ett fängelse.
Ja.
Och vi säger att han skulle sitta där i 40 år.
40 år är mycket. Ja.
Jag vet, det är mycket. Men jag tänker att, vad är livstid i Sverige? 25?
Nej, men alltså så här, om vi ska sätta det till alltså faktiskt, så jag tror 40 är alldeles för överdrivet.
Ja, men vi säger 20 år då.
20 år är rimligare, för du får ju tänka efter. Alltså jämför med, jag var på väg att säga Faluns stolthet, det är ju definitivt inte.
Nej, det var inte så Flink sagt.
Nej, precis, Mattias Flink, som han sköt väl 7, mördade 7 stycken och någon blev skadad också. Han satt inne i 21 år tror jag.
Ja, men vi säger 20 år då.
Ja.
Och då har jag räknat på snittkostnaden för en person som sitter i fängelse.
Ja, men du får ju räkna med att det blir rättsmedicinskt och sådär.
Så det blir säkert dyrare. Mm. Men om vi ska ta snittkostnaden, så kommer det bli ungefär 22 miljoner kronor som det kommer kosta att ha den här personen i fängelse.
Ja.
Och sen får man lägga på lite saker naturligtvis. Men vi jobbar med den snittkostnaden.
Okej. Okay.
Så att jag skulle faktiskt vilja prata dödsstraff här.
Men 22 miljoner, det är väl det är där någonstans det du har kostat Sverige i sjukvård.
Nej. Men jag har nog kostat några miljoner, men inte 22.
Inte?
Nej,
men du är inte färdig än å andra sidan.
Nej, men å andra sidan så betalar jag tillbaka nu. Inte om 20 år.
Det är fint. Det är
inte
fint.
Om 20 år.
Men det är starkt.
Men i alla fall, ska du säga, som fullständigt belastar samhällets ekonomi med att ta emot lön från samhället till dem?
Ja, fast det gör jag inte.
Det gör du visst det.
Hur gör det?
Ja, ska vi prata privatskolor och hur de beter sig?
Ja.
Nej, nu lugnar du fan ner dig. Nej, i alla fall. Alltså, jag tänkte så här, vi ska jämföra. För i USA så slutar de mycket med dödsstraff på många ställen för att det är för dyrt.
Ja.
Och där pratar man om 1 miljon euro som pris för ett dödsstraff ungefär.
Okej.
Okay. Alltså i runda slänga 10 miljoner svenska kronor. Okay. Det är fortfarande då 12 miljoner kvar däremellan. Alltså om vi ska räkna på den här snittkostnaden för den här fängslingen.
Ja.
Jag vet inte, det är någonting som får mig att någonting som kanske får mig att bli så här att, nej, men han är inte svensk, så han borde vi inte betala mer pengar för.
Nej.
Och jag vet inte om det beror på att han har kört ihjäl folk, eller om det beror på någonting annat, det vet jag inte. Jag vet bara att det är den känslan jag har.
Ja, det är en ganska mörk känsla.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag.
På vilket sätt då?
Ja, jag tycker nog att den är mörk för att den är för det första att det skulle vara skillnad på honom för att han inte är svensk.
Nej, men för att han inte har uppehållstillstånd här alltså. Inte hans nationalitet naturligtvis. Utan alltså, inte vart han är född, utan att han är ju inte uppe heller.
Nej, det kan jag vara med på. Nej, men då kan jag känna så här. Jag vet inte, vart kom han ifrån? Uzbekistan eller något sånt där, tror jag. Jag vet inte hur fungerande rättssystem de har. Eller hur, jag vet ingenting egentligen. Nej. Där. Men om det inte kan ge honom ett värdigt straff, så bör det ju, ja, då får ju vi ta hand om bestraffningen då.
Men är inte ett värdigt straff att bli skickad hem då?
Ja, men då kan han komma tillbaka och göra samma sak.
Ja, du menar så? Ja. Utifrån det?
Ja, han ska väl ha en bestraffning.
Men du kan väl se till att han inte får komma tillbaka?
Ja, men snälla Kim. Hur svårt är det att ta sig tillbaka om det är det du vill?
Ja, nej, men det kan ju inte göra lagligt
att,
i alla fall.
Nej, men det är inte så att vi har inte en mur runt Sverige.
Nej, det har vi inte. Men vi har ju ganska bra koll nu jämfört med vad vi har haft.
Jo, absolut. Men det går ju fortfarande att ta sig.
Nej, det går. Det köper jag. Men rimmar inte ett illa? Alltså, han har fått avslag. Det fick han ju innan. På sin asylansökan.
Ja.
Och han blir inte utskickad för att vi är ganska försiktiga med att följa upp avslag i Sverige. Och det är vi, det vet jag. Utan han får ju sin tid att överklaga och allt det här, precis som alla människor ska ha rätt till. Och sen begår han den här fruktansvärda handlingen.
Mm.
Och då ska han belasta samhället och kosta samhället 22 miljoner kronor till. Ja. Utöver handlingen. För sen får du tänka på, vad tror du att den här handlingen har kostat samhället i andra saker, alltså i rättsprocesser, i vård, i eftervård, i sjukskrivningar. Det är ju, vi är ju långt förbi de här 50 miljonerna som jag började med att räkna med när jag tänkte 40 år.
Jo, men hans liv är väl över? Alltså,
ja, exakt. Det är exakt dit jag vill komma. Det här är ju, jag är ju väldigt motståndare till dödsstraff, eftersom som systematik så tror jag inte på det.
Nej.
Men en sån här person kan ju aldrig mer leva i Sverige. Hoppas jag.
Nej, det tror jag. Men jag tror att han har inte uppehållstillstånd, så han lär väl ska få, så fort han kommer ut så är det väl raka vägen till Arlanda. Liksom. Det är väl så det fungerar.
Det är någonting i det här som inte rimmar väl för mig. Alltså. På grund av att han inte är en svensk medborgare. Inte medborgare, utan att han har uppehållstillstånd här. Och det är egentligen, och det här får man ju vara försiktig med att prata om nu för tiden. Kanske förr i tiden också, jag vet inte. Men det här med att man liksom skiljer på vi och dem. Och det är inte det jag gör. Eller jo, det är det jag gör. Jag skiljer på dem som har uppehållstillstånd i Sverige och de som inte har. Precis som allt annat skiljer på det sättet.
Ja. Mm.
Om du tar hit en partner som är utanför EU, så då blir det samma sak där också. Det går liksom inte att göra någonting åt det. Det är som det är.
Ja.
Och jag vet inte. Ska vi lägga 22 mille på det?
Tydligen. Eller ser du dig själv som större än rättssystemet?
Nej, jag har gått ner i vikt nu.
Ja.
Nej, men det är klart att jag inte gör det. Jag menar inte att vi ska gå upp till någon kamp. Men jag tycker att det är en...
Du vill bara slänga ut frågan där egentligen. Röra om lite.
Röra om lite grann i alla fall.
Ja, jag förstår en del av det. Samtidigt så, ja, helt ärligt så orkar jag inte bry mig.
Nej, men så kan det vara.
Så är det definitivt.
Men jag har mer på... Men det har inte med det att göra egentligen.
Nej, då byter vi. Ja. Då tar vi en liten vignett.
Kul. Men du, Jasmin, du vet väl att pappa har sagt att du ska ha på dig din slöja när
jag
du är på dagis?
Jag ger dig min morgon. Jag ger dig min dag.
Nej, vadå? Slöjor?
Nej, men har du sett... Både...
Har du blivit sverigedemokrat eller? Vad fan är det här frågan om? Egentligen?
det kommer mer också.
Ah, ja, okay.
Nej, men det är någonting som jag reagerar på den här veckan. Dels har man tittat på det här med Jehovas vittnen, alltså barn som är Jehovas vittnen och ja. Är på dagis och sådär, som blir särbehandlade, inte får fira sina födelsedagar, inte göra andra saker som andra ja. Barn får. I alla fall, det finns ju en del barn i Sverige som till exempel Jehovas vittnen. Det finns andra religioner och avarter också i det här landet. Men där man, du vet, på dagis till exempel, de får inte fira födelsedagar, för det gör man inte som Jehovas Nej. Vittnen. Och man skapar vissa saker som är lite weird för de här ungarna. Och nu har det uppdagats då att dagis följer också slöjregler.
Aha.
Så att då blir det lite sådär att ja, men nu har ju pappa sagt att du ska ha den här slöjan på dig.
Ja. Blöja. Men nu måste du ha blöja på. Du är faktiskt bara 3.
Du är bara 3 veckor ja. Gammal. Ja. Så att jag vet inte, vad tänker hon här? Alltså jag tänker att generellt, vi behöver inte liksom, jag gillar din SD-referens där, men det är inte det handlar om, utan det handlar mer om hur mycket, alltså varför tar vi sån jävla hänsyn till religion?
Nej, det kan jag hålla med om. Sen är det väl upp till varje jävla dagis och förälder att göra som de vill.
Ja, fast är det det jag menar?
Ja, det är väl klart att ska vi ha någon översittare som sitter och bestämmer hur dagis ska skötas?
Nej, men om du har att du firar födelsedagar på dagis, ja. Till exempel då.
Absolut.
Ska inte barnen få fira sin födelsedag då?
Ja, men om inte de föräldrarna vill det.
Ja, ah, exakt.
Nej, då ska de väl inte göra
nej.
Det.
Okej. Okay.
Nej.
Nej, och samma sak då, om det är supervarmt ute och alla tar av sig sina...
Tror de att det är skadligt, så får de väl ta av slöjan då, i sådana fall.
Fast det får de ju inte.
Nej, okej. Okay. Då kanske man ska säga åt den här att ni får hitta ett annat dagis om inte det passar.
För det där är så konstigt, för nu har det blivit faktiskt, det är ju roligt det här, Sverigedemokraterna, eller den extrema högern i alla fall, har ju beskrivit Sverige på ett visst sätt.
Ja.
I 40 års tid typ, så att de, ja. Jag ska tänka inte säga att de har rätt, men vissa utav sakerna som de har sagt att de har rätt i har ju infunnit sig. Och bland annat det här då, bland annat det här med religionsfrihet, va? Alltså du måste ju själv se att rösten för en person som är alltså en muslimsk person är ju större än rösten för till exempel en Jehovas vittne person.
Hur menar du då?
Ja, i samhället eller i media.
Ja.
Ja, eller hur?
Ja. Mm. Alltså att de får mer utrymme.
Ja. Ja. Och då kommer vi också till det här med bönutrop, som jag har varit så kluven i frågan och du vet, så här, tänkt mycket på själv. För jag vill liksom inte svara på den frågan utifrån något känslomässigt. För du vet ju hur det kan bli om det är något nytt. Om det är någonting, speciellt någonting med främlingar. Liksom. Alltså förstår du? Så jag har ingen aning om vad jag tycker, men jag tycker nej. Alltså, ja. Är du med? Speciellt om man bor på landet. Kanske, nej, vet jag inte. Men du har insett att det är helt befängt att vi har bönutrop. Det är lika befängt som att vi har kyrkklockor som ringer. Det har blivit
våran podd har ju blivit lite som en broken record på det sättet att vi har typ sagt samma sak de 6 senaste avsnitten.
Ja, nej.
Mer eller mindre.
Det, men det här handlar ju mer om det här med varför vi tar så mycket hänsyn till religion. Det kanske vi har pratat om förut, men det är ju verkligen påtagligt. Det är så här, alltså det är att samhället vill ju liksom. Det är värre att säga att ja, men du får inte gå i den här skolan om du tvingar ditt barn att ha slöja. Det är värre att säga det än att bara låta barn tvingas ha slöja.
Jo, men man, jag tror att det viktigaste, absolut att jag kan hålla med om att man trippar lite för mycket på tå inom vissa myndigheter och vissa delar av samhället, absolut. Men samtidigt så måste man, jag tror att man måste fundera över varför man gör det. Alltså varför trippar vi på tå kring det här? Alltså är det för att vi är rädda att bli anklagade för att vara rasister? Är vi rädda för att bli av med våra kunder? Som det, alltså föräldrarna då blir? Eller vad är anledningen till att vi gör det? Eller är det för att alla ska ha rätt? Och då finns det ju... alltså religionsfrihet i Sverige, vare sig
jo,
vi vill eller inte.
Jag tror att
inte.
Det här är mer att vi är rädda för att vara besvärliga. Alltså jag tror att det här är den här kulturkrocken, och det är det som kommer tillbaka till från första början, att vi pratar om att ja, men du vet att högern har sagt att det kommer inte att gå för vi har kulturkrockar. De har sagt jämnt och så har det gått ändå. Och sen någon gång ibland så har de rätt i vissa saker. Och jag tror att att det här handlar om den kulturkrocken som skapas i samhället. För vi har så få svenskar som blir så besvärliga som vissa, ja men till exempel vissa människor från Mellanöstern kan bli, för att de har ett annat typ av samhälle där man får lov att ställa sig på tvären om det går att ställa sig på tvären och liksom slåss för sina rättigheter på ett annat sätt. Är du med?
Ja.
Om någon skulle säga till oss, ja men vi har bekymmer med en av deras barn för att han har såna här skor på sig när han kommer till skolan. Inte fan vet jag varför de skulle säga det. Då skulle mitt svar kunna vara, ja men vad fan, vi kan byta skorna. Det var inte så noga. Och det betyder inte att det är sakligt rätt, men det betyder att det är lite grann så jag uppfostrat. Det är lättare bara att lösa problemet.
Ja.
Om du då möts av människor som tvärtom då har blivit kanske förkastad av samhället och fått slåss för minsta lilla rättighet, du vet. Då har man den mentaliteten också när man kommer till Sverige.
Ja.
Ja, och det är därför som jag tror att det många gånger blir lättare då. Att ja, men Mats, du får anpassa det här, och så får någon inte anpassa sig för att det blir för mycket krig i den, alltså diskussion, i krig som i diskussion.
Att det är någon form av konflikträdsla,
yes,
som genomsyrar. Ja, det är väl fullt möjligt att det är så.
Och där kommer ju då högern att dra sina snabba, du vet, ja men nej, men det här är för att de är utlänningar. Men det är det inte. Kanske i synen var sist på grund av att de kommer från en annan kultur där man får slåss med för sina rättigheter, och att den saken gör då att de får rätt. Men det är inte därför, utan det är för att de ställer krav på samhället och ställer till konflikter som vi också hade kunnat gjort. Vi bara gör det inte.
Det håller jag med om. Absolut, att det ligger mycket i det. Så jag vet inte hur man ska hantera det. Kanske att man ska sätta hårdare regler eller så, för vad som är okej och inte. Jag är helt för att inte ha någon som helst religion på dagis, ja, eller på förskolor.
Nej, men för det blir ju också att det som har hänt, alltså i skolan är en annan sak, att du har religionsfrihet, men du har också rätten att lära dig om allting. Du vet, du kan ju inte skippa att läsa om Koranen för att du är kristen, utan du får ju lära dig om det ändå.
Ja.
Men dagis blir lite, förut ska man säga förskola, men det blir lite så här småkänsligt, för att vissa delar av utbildningen på dagis, det är ju ren, du vet, samhällsstruktur. Alltså som att någon firar ens födelsedag, det kanske inte är något man gör hemma. Men man kanske borde få göra det ändå på dagis. Alltså förstår du, för att det handlar om att lära sig små saker, som att, inte fan vet jag, man reser sig upp när man sjunger för någon. Alltså det är ingenting som man behöver kunna, man kommer kunna leva ändå. Men det är mycket sån kunskap som jag är rädd att man går miste om man sätter regler och normer på ungarna redan i dagis. Och därför frågar mig själv då, att om det verkligen ska vara så, det är kanske bättre att det är väldigt tydligt. Alltså det vill säga, inte ens religionsfrihet, utan kanske religionsfritt.
Religionsfritt i sådana fall. Alltså du ska ju antingen ha religionsfritt, och då redan där så har det ju fallit. För att du kommer ju inte att få människor att inte ge sina barn religiösa värderingar om de är religiösa.
Men då kanske man inte får ut det. Jag vet inte. Jag har bara haft så svårt för det. Jag tycker att det är jobbigt att... Det är också extra jobbigt att jag alltid, när jag pratar om en sån här sak, vill avsluta det med att jag hoppas inte att jag har framstått som att det är så här, istället för att bara säga vad jag tycker om de här sakerna. Jag kan inte det. Det är någonting som har hänt där.
Ja.
Det är någonting, det stämmer någonting.
Kan det vara så att det kanske är så att du behöver sitta in och hamna liksom på livstidsfängelse? Alltså, kan det vara det?
Ja.
Alltså att du behöver det. Att du skulle vilja ha de där 22 miljonerna istället.
Alltså utbetalt i fängelsestraff.
Ja.
Ja, det skulle jag tänka mig. Men då vill jag ha det under ett års tid. Alltså jag ska spåra ur någon så jävul så att jag kostar 22 miljoner på ett år.
Ja,
det hade varit roligt.
Och då också vara i ett helt religionsfritt fängelse.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Nej, men i alla fall, det gav mig en viss... en känsla av så här, fan, den här heden vi pratar om som vi har bland de här, ja, jag skulle säga att det finns bland Jehovas, det finns bland kristna, det finns bland muslimer,
finns bland raggare.
Ja, men, alltså if you touch my daughter I kill you och så vidare. Ja. Alltså, men jag vet inte. Det är så odynamiskt och det är så Tar du upp med någon att det finns heder bland muslimer, då kommer de känna ett begär att ta upp att det finns bland andra. Istället för att ta upp problemet, eller du vet, bland raggare, tar du upp det där så säger de, ja men det är inte muslimer direkt. Det är bara man skjuter problemet på de andra istället för att ta tag i det. Ja. I alla fall, jag tänkte då på att om jag skulle jobba på ett dagis som någon skulle säga att ja, men de här föräldrarna har sagt att hon måste ha slöja. Jag vet inte fan om jag hade fixat det alltså.
Nej.
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Nej, jag alltså, eller hade man kunnat, det är en sak om man säger att man måste ha slöja utomhus så att de inte blir, du vet, får sol på sig. Det finns en funktion med det. Men om det skulle vara av andra skäl, jag hade nog fått sparken.
Ja, jag tänkte precis säga det.
Ja, ja, ja. Men då får du sparken.
Ja. Ja. Jag har tänkt på en grej. Jag vet inte, jag hoppas och tror att det är, att jag kan förklara det rätt och att människor kanske kan känna igen sig i det här. Mm-hmm. Alltså, det finns någonting inom mig som antagligen inte, det är antagligen från barndomen. Jag känner igen känslan. Det kommer ju alltså då under, vad ska man säga, under julafton och runt, ja, på min födelsedag då. Mm-hmm. I och med att jag fyllde år nyss, då tänkte jag på, ja, det.
Men, happy birthday to you. Happy birthday to your president.
Ja.
Kallar du dig chef för presidenten hemma?
Ja. Eller ja, nu
di president nu när din tjej är här.
Ja, ja, di presidente.
Ja,
ja, precis.
Bara en snabb fråga om det här med att ha en tysk tjej. Mm. Säger hon alltså wurst om din penis?
Nej. Nej, det gör hon inte.
Det är bara någonting man har hört liksom. Jag får ju det här i systemet så jag kan gå vidare bara, Mats. Men hon är väldigt högljudd och du ropar tyst. Säger hon ja klar då, för att hon tror att du säger tysk. För jag tänkte på att när vi var små så sa vi oftast när hon sa åt oss att vara tyst, jag är inte tysk, jag är fransk.
Mm. Nej, hon säger jawohl, mein Führer.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Nej, tillbaks nu till födelsedagskänslan. Så kan jag då ibland känna att det blir, jag har någon form av rädsla om att bli bortglömd, tror jag, eller någonting, okay, sånt där. Alltså jag tror att den ligger inte att bli bortglömd, fan, den är jättesvår att förklara, den här känslan.
Jag vill bara först be om ursäkt för att jag skämtar så här mycket och du skulle prata om någonting allvarligt. Det känns, ja, väldigt dåligt nu.
Ja, skriv ner det i den här boken sen som du ska skriva. Det låter jätteintressant. Jo,
blir du liten?
Ja, lite grann. Och det handlar kanske inte så mycket om att bli bortglömd. Jag vet inte. Det är någonting, en liten person i mig som undrar vad jag ska få för paket då, liksom.
Ja.
Och jag tror aldrig att den där lilla pojken i mig har blivit nöjd. Eller du vet så här, det är typ en demon. Alltså det spelar typ, jo, det är absolut nöjd, men, eller jag är nöjd, men,
nej, men stanna det,
det finns någonting, ja, där som aldrig nöjer sig.
Ja, men stanna alltså, i det här, det tycker jag är spännande, för det här kan jag känna väldigt mycket igen. Men tror du inte att det här beror på också, dels då vaknar man ju, jag tänker om man går tillbaka i tiden nu, om du är 5 år och ingen firar dig, då är du ju död.
Ja, då är man ju död. Men det har ju inte hänt.
Nej.
Alltså,
den rädslan kan du ha kommit i kontakt med. Det räcker att du kommer i kontakt med den en gång. Den är ju fruktansvärd som barn att bara komma i kontakt med den. Det behöver inte betyda att den är sant. Det kan ju till exempel vara att någon smyger runt och du bara får tanken att vänta, har de glömt bort mig nu? Och sen kommer de, eller du vet, hur man nu har haft.
Mm.
Och den tanken, alltså det är ju en det är ju nästan en livsomvälvande. Det är ju en fundamental grej. Om du skulle bli glömd.
Ja, det är ju...
Som liten i alla fall.
Ja, ja, precis. Det är ju både andra och tredje trappsteget på Maslows behovstrappa som försvinner.
Mm-hmm.
Man blir ju otrygg. Men jo, Med ålder så blir man ju, så hanterar man ju den här lilla personen i sig som vill ha.
Fast gör man det?
Ja, jo man hanterar den.
Jo,
och framförallt så kan man ju, alltså man kan ju få den att hålla käften genom att köpa någonting.
Men är det inte lite så att med åldern så, så blir den andra vuxna människa? Om vi tänker sig att det är som två individer man har i sig.
Ja, en liten och en stor. Talar ju om över jaget och jaget.
Så kan vi göra om du vill. Ja. Att man egentligen bara fortsätter att utveckla den här vuxna människan i sig. Och att den här lilla människan är fortsatt lika liten och lika, om den nu är rädd eller osäker. Och det enda man har gjort är att man har omhuldat den med en vuxen person. Men när man kommer i kontakt med den lilla så är man lika liten igen.
Jo, men jo absolut. Men man har lättare att kontrollera den. Alltså den lilla personen än vad man har som ett barn. Alltså,
ja, såklart. För då har du ju ingenting runt omkring den.
Nej, du är ju den på något sätt.
Då är det ju människorna runt omkring dig som ska vara ditt överjag.
Ja, men exakt. Mm. Och det är lite de som, ja, för att prata metaforiskt, bygger upp, liksom bygger, ska vi kalla det fängelset runt det här lilla jaget. Lite så.
Jag har ju en väldigt liknande känsla som är kopplad till min upplevelse av mig själv.
Ja.
Om jag äter mig väldigt mätt, vilket en normal människa gör mellan varven, du vet, sådär, så att man nästan blir för mätt.
Ja.
Om jag är väldigt mätt och samtidigt får ett besked eller någonting händer som gör att jag blir sorgsen, alltså det kan vara vad som helst, jag behöver inte ha relaterat någonting till maten, då vaknar en person i mig som säkert när han var liten tröst åt väldigt mycket.
Ja, ja, okej.
Och det är så grisigt otrevligt. Alltså, jag avskyr mig själv innan jag kommer på att lugn, det här är helt orelaterat. Men det kickar igång.
Mm.
Och jag tänker att på en födelsedag, för det, även om du är vuxen och sådär, så kan det inte vara lite så att vissa utav de här sakerna bara vaknar? För att, ja men fan, du blir ju ett år äldre och det vore ju hemskt om ingen kom ihåg dig. Det vore ju verkligen hemskt, även om du är vuxen.
Jo.
Alltså du vet, om man börjar på att titta och erkänna det där så kanske blir, jag vet inte om det blir lättare, men det är en tanke som har slagit mig i alla fall, att man behöver liksom kanske...
Ja, men det är klart att man behöver bekräftelse och man behöver bli sedd och uppskattad även om man är vuxen. Det är inte det jag säger. Men det finns en liten bit av mig som, hur uppskattad och omtyckt jag än blir, så blir den aldrig nöjd.
Alltså,
jag brukar också beskriva, det är lite som, jag höll på med teater ett tag och jag har hållit på med film och sådär. Och under mina sena tonår när jag höll på med teater, då hade jag extremt svårt att ta
positiv feedback.
Exakt. Ja, nej, men om någon säger det var så bra, bla bla, då det var som att kasta vatten på en gås, det bara rann av liksom.
Mm.
Det var bara negativa saker jag kunde fästa vid liksom. Ja,
hur likställer du det?
Vadå, hur?
Ja, okej, nu fattar jag. Ja, men, du har ju kommit långt i tanken, för du förstår ju att den här missnöjda delen som du också, det är så intressant att titta på dig nu när du, det här skulle ha filmats och du skulle ha fått titta på dig själv på filmen. Därför att du har ju en konflikt mellan din lilla och den stora i dig nu också.
Ja.
När den stora är så, nej men det är klart att jag är nöjd. alltså, för det förstår jag att du är. Ja. Och sen den lilla som ändå har den här känslan av att, nej men jag är inte helt tillfreds.
Nej.
Alltså det är jätteintressant att kolla på. Nu är jag glad att jag inte fnissar bort allt det här, för att jag kunde lyssna på vad du säger nu. Och det är jättetydligt för mig. Alltså det är nästan så att ditt meme-spel ändras. Du går från att, ja men alltså ibland är jag inte helt, alltså det är klart att man är så här. det är jätteintressant. Och det är kul att du har kommit så långt så att du fattar att det är en barnslighet i dig. För att om man agerar på såna här saker, då kommer man ju till exempel att säga till sin tjej att, alltså, hur tänkte du när du gav mig den här? Eller man kanske blir jättearg på någon som inte kommer på den här grillningen. Alltså, förstår du vad jag menar?
Mm, ja.
Och jag kan tänka, det jag undrar då är, hur nära är det att det blir något sånt? Alltså, känner du att processerna startar? För jag kan relatera till att jag startar sådana processer men stoppar dem nu för tiden. Och bara 10 år tillbaka så startade de och körde dem hela vägen in i mål, fast jag hittade på något sätt att gråta över dem liksom.
Nej, alltså det, jag agerar ju inte på dem alls. Alltså jag fattar väl att det finns saker som alltså att alla inte kan komma, att det inte kommer att bli, att varje födelsedagsfest inte blir en ett party liksom, eller så. Och det är jag ju fine med.
Ja, liksom. Det förstår jag.
Sen alltså ibland kan man känna, och det här tror jag också är en sak som människor kan känna igen, att man känner att man ger mer än vad man får tillbaka. Nu menar jag inte i paket, alltså, utan jag menar alltså i omtanke eller i, alltså att man ger mer. Och det är också en sak återigen som jag gjorde väldigt mycket som tonåring, att jag gav väldigt mycket till många. Mm. Alltså av mig själv.
Ja, det här är din upplevelse av det i alla fall.
Ja, exakt. Ja, exakt. Min upplevelse. Alltså nu pratar jag inte tidiga tonår utan senare.
Nej, nej, nej. Ja. Och jag menar inte att du har fel. Jag menar bara att det är viktigt.
Nej, det är ju rätt eftersom det är min upplevelse. Mm. Så att det är ju så jag har upplevt det. Men att när jag väl behövde få tillbaka något, så var det svårare att hitta de som var villiga att ge av sig själva då, kan man säga.
Alltså det här tror jag hör ihop med din person. Alltså för jag kan relatera sjukt mycket till det där. Att så länge som man ger av sig själv och är liksom kulig och hittar på saker, så då älskar folk en. Men egentligen så kommer den här tanken, de älskar nog egentligen bara det jag gör.
Mm.
På något sätt. Winnerbäck sjunger någonting om det där. Men nu kommer jag inte ihåg ordagrant. Det är nog, vänta.
Ja, det är väldigt svårt att sätta orden på.
Han
det.
Sjunger så här: älskar de dig ikväll? Jag svarar, de älskar mig nog bara nu. Den enda som egentligen älskar mig är du.
Ja.
Och det är en... Åh, vänta. Kolla. Alltså det är en sån här textsträng som jag också skulle kunna... För han har ju stulit den låten från engelska.
Ja.
Did they love you or not? I said they love what I do. The only one who really loves you, me, is you.
Ja.
Och det är lite, det blir, ja. I alla fall så har jag också känt sådär. Att när man väl kanske är tråkig, inte så spontan, inte den som fixar ihop folk, du vet. Då kanske man skulle behöva någon som lyfte en och hjälpte en, eller bara fanns där. Och ja, då är det sällan att det finns någon.
Exakt, och det är ju det man behöver. Alla, tror jag.
Ja, absolut.
På ett eller annat sätt. Sen om det är via en partner, eller om det är via vänner, eller om det är droger, eller vad det är nu som får det där.
En sån plastdocka som man kan värma upp slidan på.
Ja, en sån skulle jag haft som tonåring.
Ja.
Ja, det hade varit... Det hade
som
hjälpt.
Du hade döpt ett mansnamn, här var det roligt, tror jag.
Ja, Conny.
Alltså, Conny.
Ska du vara med ut och festa ikväll? Nej, det är jag och Conny ikväll.
Ja.
Ja.
Jag vet inte, det är ju otroligt. Tack för din delning, man säger. Jag kan relatera jättemycket. När jag träffade min hustru 14 år sedan, så hade jag har ju haft väldiga problem med just min födelsedag.
Ja.
Därför att farsan var ju... För mig är det tydligt vad kopplingen är. Det är inte säkert att den är sann för det, men det är det jag inbillar mig att det är.
Ja.
Och det var ju att farsan var ju helgalkis. Han har ju aldrig lyckats nå mig. Alltså någonsin.
Nej.
Utan han har ju skämtat eller latchat eller spelat innebandy. Det har säkert varit jättebra. Men han har aldrig nått mig. Så det har alltid känts som när jag har varit barn med han, som att jag inte vet vart jag har han. Och det är ju egentligen alltså motsatsen till att vara anknuten till någon. Det är raka motsatsen till det. Om man ska titta på det rent, du vet, psykologiskt.
Ja.
Ett barn ska ju veta vad de har sina föräldrar. Det är ju jätteviktigt, för att det är då man kan växa i det liksom.
Såklart.
Och det har jag aldrig vetat med han. Och då på födelsedagen så har det alltid varit så att jag inte vet, kommer jag få något av han? Kommer han ens vara med? Och det har varit en otroligt barnslig, naiv känsla. Jag hade en födelsedag, jag vet inte ens om jag vill dela med mig av den här, så känsligt är det, fastän det är över 20 år sedan. Men jag ska göra det ändå, det är ju podd, fuck it. där han var full och satt och fyllde i sina A-kasseblanketter. Det är ju mörkt redan där liksom. Ja. Mm. Och sa inte grattis på födelsedagen eller någonting. Och sen då när han kom på att jag fyllde år, så var han ju inte alltså han fick ju inte skuldkänslor, för han var ju full. Så han slängde en 20 på golvet. Det var ju ganska mycket pengar på den tiden. Men det var sättet att jag fick liksom hämta min...
Mm.
Jag fick inte ens... Jag fick förvärva min egen present.
Ja.
Och det är ju inte den känslan man vill ha när man fyller år, utan det är ju mycket det här motsatsen, du vet. Du får kaffe på sängen, du äter inte ens frukost, men du fick kaffe på sängen och det är mysigt, ja, liksom.
Men så då kanske i, om vi sätter det in i det vi har pratat om tidigare, så kanske det inte är så dumt Jehovas vittnes idéerna där om att vi kanske inte ska fira födelsedagen.
Nej, för du blir ju befriad från de här.
Ja, det blir
det. Är sant. Det är väldigt sant faktiskt. Nej, men och då tror jag att, eller det som har hänt med mig då, är att jag har sökt konflikter på mina födelsedagar. Varje födelsedag.
Ja, det här har vi pratat om någon gång, vet jag.
Jag tror inte jag gjort det i podden dock.
Jo, det tror jag.
Men, ja. Men i alla fall, då mötte jag en människa som kunde möta mig i det där. Och det jag tänkte var att du kanske ska ta någon gång en födelsedag med någon som du verkligen litar på då. Och låta den här missnöjda, du vet, killen bara få plats. Du kanske ska, du vet... Det kanske skulle vara otroligt terapeutiskt. Det här låter ju så sjukt nu. Men att du firar din födelsedag i vanlig ordning, är trevlig mot folk. Sen går du hem och gråter för att den inte blev som du ville.
Ja.
Fast hur långt bort är det att du skulle låta? För det känns ju... Då måste man ju typ akta så att du inte, ja, men, hoppar från ett tak.
Nej, men riktigt så missnöjd är jag ju.
Nej,
inte den heller.
Fast det är det jag undrar, vad som händer om du låter... För du hela tiden... Man tar ju bort sånt här.
Ja.
Alltså vad fan, du kan inte lämna plats för det. Om du skulle ringa till mig, ja, nej, du kom inte. Och nu alltså du vet, det går ju inte, utan du måste ju också hantera det. Men samtidigt så är ju mycket av psykologin det att vi hela tiden hanterar saker istället för att bara låta det vara. Det kanske skulle bli så att du snyftar lite, eller så kanske det skulle bli så att om du släpper fram det helt, så kan du gå vidare från det.
Fullt möjligt, jag har inte en aning.
Jävlar vad flummigt det här blev.
Ja, jätteflummigt.
Nej, men håller du inte med om att du som har haft ångest, så pekar jag ut dig. Jag har väl haft lika mycket ångest här. Men hur många gånger har vi inte bara hållit i ångesten så hårt det går, så att den aldrig har fått plats, och så tror vi att om den får plats så kommer vi att dö, och sen så stryper vi den, och sen så blir det en ny dag, tack gode gud. Vi har inte gjort något åt ångesten.
Nej, ja, jo, exakt så, ja.
Ja. Därför tror jag
det är lite speciellt det här med födelsedagar då. Du fyller ju bara år. Du har ju bara chans en gång om året.
Men du kanske kan ta upp det någon gång annan. Ja, jag för sig förstör en födelsedag.
Nej, men också, jag är ju lite inne på det, för att födelsedagar är inte så speciella.
Inte någon mer i alla fall.
Nej, absolut inte. Sen tycker jag ju om, jag tycker att det är ett utmärkt tillfälle att gå ihop med några vänner och hitta på någonting.
Ja.
Absolut. Men du har ju liksom bara en chans varje år att ta tag i det då.
Men, det, ja.
Men jo, nu, om jag känner efter, så kan jag säkert hitta den där känslan
ändå och bara kolla vad
i andra sammanhang.
För alltså, jag tror att vi förstör våra liv, Mats. Alltså inte du specifikt med det här, utan hela världen, på att vi bara håller bak känslor. Så skrattar vi åt folk som släpper ut sina, och sen så är det så vi lever.
Ja. Jo, så är det. Men samtidigt så, jag vet inte, det är ju det som gör oss till dem vi är också på något sätt. Och inte de här galningarna som typ åker runt och skriker på cyklar och typ bara, ja, lever ut alla sina känslor.
Jo, men, och det tror jag att vi behöver. Eller det vet väl, jag tror väl Freud till och med mer eller mindre har kommit fram till att vi behöver det. Men alltså att man kanske ibland då kan få, du vet, släppa på det här, så att inte det blir en belastning för. Jag tycker, det här är otroligt intressant alltså. Alltså du vet ju hur barn gör. Du kan ha en unge som en dag är så här, alltså jag fattar inte hur jag ens fick barn. Varför har jag barn? För att den här skitungen. Och sen så flippar hon eller han ur i 3 minuter. Och sen så går livet vidare som om ingenting hade hänt. Det är ju masterpiece. Det är ju så man ska hantera psyket. Men det går ju inte. Nej. Du kan ju inte stå på Coop Forum och så bara för att du kommer på att ditt över jag har sagt att det är nog dumt att du äter mer choklad idag. Alltså du kan ju inte stå där och bula, utan du måste gå vidare. Men någonstans tror jag att vi behöver släppa ut det här. Och jag tänker också att undrar hur många människor som har såna här låsningar, och det kanske inte bara är för sin egen, det kanske också är, jag tänker, sexuellt eller kärleksmässigt, du vet, att man stoppar saker i en låda så att det får inte komma ut ändå, och sen så tror man att men vad fan, jag har klarat ett år till nu.
Ja, vi vidrar det ju det här lite grann när vi pratade om mat nyss här.
Ja, att leva lite.
Ja, men en dag liksom. Att inte så här ersätta godis med till exempel, ja nu får jag inte äta choklad så nu äter jag 10 äpplen istället. Alltså, för det är ju nyttigt. Liksom, gör det fullt ut istället.
Ja, precis. Att du,
ibland. Istället för att liksom...
Ja. Jo, men för det jag tänker, om vi säger att du går runt med ett oerhört hat, säger vi. Det är ju inte orimligt, va? En oerhört ilska. Som då tar sig form som att man retar sig på folk i trafiken, man retar sig på, du vet, det gör ju jag. Därför tog jag som ett exempel någon som svarar i telefon på ett dåligt sätt. Och sen så går man runt och egentligen ligger på en 12% irritation året om.
Ja, det finns ju många sådana människor.
Och jag tror att du skulle kunna ligga på en 80% i en halvtimme, så räcker det för ett helt år. Alltså det är det jag menar, vi trycker undan så mycket, men samtidigt då...
Nej, men alltså våra känslor är som ångan i en tryckkokare. Ja. Alltså vi kan hålla inne det jättemycket, men, och så pyser det ut lite hela tiden. Men stänger man in det helt så sprängs det till slut. Det är ju så funkar det liksom.
Men om vi då går tillbaka till din historia här, för nu är jag jättenyfiken på hur, om det här hade istället varit en person, alltså upplever du att du utifrån den människa du är har svårare för vissa typer då utav de här barnsliga känslorna? För att jag kan ju till exempel uppleva att vara missnöjd och ledsen, för mig det skulle vara jävligt skamfullt, medan så att vara förbannad och du vet, det skulle kännas okej.
Ja, jag förstår ju. Jag menar absolut att vissa av känslorna skjuter man bort. Skamfullt eventuellt. Ja, att man inte känner sig berättigad till dem. Man sätter in dem i ett nyktert perspektiv. Ja. Och då ser man att de här känslorna är inte
berättigade. Får berättigad. Inte ha, nej.
Nej, exakt.
Men tycker du att det finns ett genus i det? Det låter som att jag vill ha in det här på det, men jag tycker att det är intressant. Alltså du vet, kan du se en struktur i att du har blivit uppfostrad som en pojke, det vill säga att du är entitled to be angry, alltså vad händer nu?
English.
Jag behöver prata engelska. Alltså mer än att du är det kanske för att vara besviken eller ledsen. Alltså du vet, har du någon sån känsla? För det har jag.
Nej, jag har ingen sån känsla, men det är ju en potentiell, ja, så kan det ju vara. Jag har aldrig reflekterat.
Det är inte säkert att det är en genusfråga heller, men det kan vara det. Jag tänker att
jag tror att det ligger någon form av missnöje. Alltså jag kan ju komma ihåg att jag varit missnöjd. Inte missnöjd, det är inte rätt ord.
Att det inte har nått upp till dina förväntningar, det är inte
exakt.
Samma sak.
Jo, det är exakt så. Alltså att man inte... Det inte blir som man... Det når aldrig upp till förväntningarna. Nej. Och man... Där i ligger någon form av... Jag vet inte om det är missnöje. Men det... Ja. Olycklig då. Ja. En olycka. Och den har jag ju känt...
Inte tillfreds, tänker jag.
Nej, men exakt. Men det kan liksom...
Men alltså, jag funderar på, kan det här vara ditt barnasinne som har dragit den slutsatsen? För jag tänker att den här känslan av att vara inte till freds, tror inte att den kan ha haft att göra med hur du var ju otroligt inte till freds som människa som liten. Och tänkte väl kanske då i någon naivitet att fan, på födelsedagen ska väl åtminstone livet gå ihop. För du, alltså den som inte känner Mats som liten, Mats var ju överaktiv alltså. Inga problem med skola och så, men du var ju överaktiv, att du har blandat ihop det här som barn. För det tänker jag att du har säkert haft det jävligt jobbigt som överaktiv. Man pratar ju inte ens om det då liksom.
Nej. Jo, men det känner jag igen mig lite i. Alltså, jag tror att jag hade någon form av, ja men du vet så här, sago. Ja, det stämmer nog. Att man har någon form av så här, sagoversion av vad en födelsedag ska vara. Mm. Alltså en bal på slottet känsla, du vet. Som aldrig infriades. Nej. Liksom. Och det spelar ingen roll. Jo, och så här, alltså med det sagt så har jag haft jättemånga, nej, jag kommer ihåg flera stycken födelsedagar från min barndom som verkligen var så här. Jag kommer ihåg en gång vi läste Petsson och Findus en gång, och där gjorde de en pannkakstårta, och så fick jag en sån pannkakstårta när jag fyllde år en gång. Då, det kommer jag ihåg. Då var jag så här, yes.
Det är gott med pannkakstårta.
Har jag bara ätit det en gång då, så vitt jag vet.
Men nu, nästa års födelsedag ska jag kanske komma hem till dig med en pannkakstårta.
Ja, så att jag kan bli, hålla käften.
Eller vad heter det nu, säga att jag ska göra det men inte gör det. Mm. Så att du får...
Den här Kristina, ja. Lugn. Nu ska vi åka på bio. Den har jag berättat i podden.
Så hemskt alltså.
Ja, precis. Nej, jag vet inte. Alltså, det är bara en spaning. Jag har inte tänkt jättemycket på det.
Du har inte samsats med det här?
Alltså, jo, jag har haft tankarna i flera år. Alltså, och känt känslorna framförallt i flera år.
Men du har inte kommit fram till vad det egentligen står för. Inte till 100%.
Nej, och jag vet inte, framförallt inte vart det härrör ifrån.
Nej.
Men ja, det kanske jag aldrig får reda på. Det får vi väl se.
Lägg över det på potentiella barn du får i alla fall.
Ja, det ska jag göra.
Ja, bra. Ja, men då har vi väl löst det.
Ja, som ni har märkt, ni som... Ja, lyssna på podden ofta. Så fort den kommer så har den ju inte kommit i tid den här veckan.
Inte förra heller.
Nej. Så nu, nästa vecka ska vi verkligen försöka att det kommer i tid.
Jag ska på Dreamhack nästa vecka.
Ja, det ska du göra. Men det är på lördagen.
Ja, det är lördag. Mycket nu.
Det är lördag till tisdag, så att
ja, du, det är mycket.
Ja, där det, är mycket. Det krockar inte med oss.
Det är fotbolls-VM då också, så det är en del.
Ja, det kan du skriva om. Ja, hur som helst, nu ska vi ta helg. Jag ska åka iväg på jobb och ja, lite annat som har gått.
Vi ska väl äta lunch?
Ja, det ska vi göra. Hur som helst, ni får ha det så gott ute i etern. Vi tackar Studiefrämjandet, vi tackar Tyskland och vi tackar... Hör alla isor korsa Atlanten, visa tanken. Trots att vi har sprungit tusen mil.